Hej, välkommen till Bibel och bön den här veckan. För 2 veckor sedan så läste ni Apostlagärningarna 21 med Mikael och idag ska vi fortsätta då i kapitel 22. Vi ber tillsammans först. Jag tackar dig Herre för att vi får samlas den här dagen. Jag tackar dig för att vi får vara tillsammans den här stunden och dela ordet. Och läsa det och fundera kring det. Och jag tackar dig för att du helige ande vill leda oss. Och lära oss. Mer om vem Jesus är och vad han säger och har gjort för våra liv. Och jag tackar dig för att det är sant. Att vi får stå på ditt ord. För att det håller i alla tider. Det ska aldrig förgå. Det är mycket som är ovisst här som vi inte vet i den här tiden. Men du är densamma idag och igår och i evighet. Och ditt ord, det består. Och dina löften får vi lita på. Tack för att du vill leda oss i ditt ord. Och ditt ord är ande och liv. Amen. Ja, vi ska läsa alldeles strax kapitel 22. Men först ska jag bara påminna om vad som hände på slutet där i kapitel 21. Så vi är med lite på noterna. Paulus hade kommit till Jerusalem. Och där i Jerusalem hade han varit och han hade avlagt ett löfte tillsammans med några andra. Och det är att ett sånt här nazirlöfte. Och när det var slut, när man hade gjort den tiden hade gått som man hade sagt att löftet skulle vara, så skulle man gå till templet och offra. Och Paulus hade varit i templet och då hade också några judar från Asien, Efesos, varit där och sett honom i templet. Men de hade inte bara sett honom där utan de hade sett honom ute på stan också tillsammans med en grek, Trofimos. Och då tog de bara för givet, de bara antog att eftersom de såg honom tillsammans med Paulus där på stan så hade han också varit med Paulus i templet. Och han var ju grek, Trofimos, alltså en hedning, och det var förfärligt att ta med honom till templet för det fick inga hedningar vara. Det fanns en särskild plats för dem, men de fick inte gå in i templet. Och de antar bara det här och så börjar de att bråka med Paulus och de hetsar upp andra också. Så det blir en sån stor sammandrabbning så att det är fara för Paulus liv. Så befälhavaren kommer fram och soldater försöker hjälpa Paulus för folket misshandlar ju honom. Och då tar de hand om Paulus och så får de bära honom iväg och in upp på trappan till fästningen till Antoniaborgen som fanns där ganska nära. Men då ber Paulus om att han ska få säga något och då säger han det på grekiska så den här befälhavaren han blir lite konfunderad för att han trodde att han hade gripit en egyptier som hållit på och fått med sig en massa knivmän som han hade tagit med sig ut i öknen för en tid sedan. Och de hade aldrig fått tag på den där egyptiern så han trodde ju att det var Paulus. Ja, nej, jag är jude, säger Paulus från Tarsus. Men jag skulle vilja säga något. Ja, det ger ju befälhavaren sin tillåtelse då. Och Paulus, han ställer sig där på trappan och så får han möjlighet att tala till de här judarna som precis har försökt att ta hans liv. Man får väl beundra Paulus mod. Tänker jag. Vet inte om jag skulle ha velat göra så. Skulle nog velat dratt mig därifrån fortare än kvickt. Men nej, han vill tala till dem. Bröder och fäder, hör vad jag nu har att säga till er till mitt försvar. När de hörde att han talade till dem på hebreiska blev de ännu tystare. Och han fortsatte, jag är jude, född i Tarsus i Kilikien och uppvuxen här i staden. Vid Gamaliels fötter blev jag grundligt undervisad i våra fäders lag och jag var lika ivrig att tjäna Gud som ni alla är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Det kan överste prästen och hela stora rådet intyga. Av dem fick jag med mig brev till bröderna i Damaskus och jag reste dit för att gripa även dem som fanns där och föra dem till Jerusalem där de skulle få sitt straff. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus mitt på dagen strålade plötsligt ett starkt ljus från himlen omkring mig. Jag föll till marken och hörde en röst som sa till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: Vem är du, Herre? Han svarade: Jag är Jesus från Nasaret, den som du förföljer. De som var med mig såg ljuset men uppfattade inte rösten som talade till mig. Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Och Herren sa till mig: Res dig och gå in till Damaskus. Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra. Men efter strålglansen från ljuset kunde jag inte se. Så mina följeslagare tog min hand och ledde mig så att jag kom till Damaskus. En viss Ananias, en from och lagtrogen man som alla judar i staden talade gott om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får tillbaka din syn. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och se den rättfärdige och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittning för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag sedan hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Jag såg honom och han sa till mig: Skynda dig och lämna Jerusalem fort, för här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa: Herre, de vet ju att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där och samtyckte och vaktade mantlarna åt dem som mördade honom. Då sa han till mig: Gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Så långt hade de lyssnat på honom. Men nu ropade de högt: Bort från jorden med den människan! Han borde inte få leva! De skrek, slet av sig mantlarna och kastade damm i luften. Befälhavaren beordrade då att Paulus skulle föras in i fästningen och förhöras under piskrapp, så att man fick veta varför de skrek så mot honom. När de hade sträckt ut honom för piskan sa Paulus till officeren som stod där: Får ni piska en romersk medborgare som inte ens är dömd för något? Så snart officeren hörde det gick han till befälhavaren och berättade det och sa: Vad är det du tänker göra? Den här mannen är romersk medborgare. Då gick befälhavaren dit och frågade honom: Säg mig, är du verkligen romersk medborgare? Paulus svarade: Ja. Befälhavaren sa: Jag fick betala en stor summa pengar för att få det medborgarskapet. Paulus svarade: Men jag är född med det. De som skulle förhöra honom drog sig då genast undan, men även befälhavaren blev förskräckt när han förstod att det var en romersk medborgare som han hade belagt med bojor. Nästa dag ville han få klart besked om vad judarna anklagade Paulus för. Han lät därför ta av honom bojorna och befallde att överste prästen och hela stora rådet skulle samlas. Sedan förde han ner Paulus och ställde honom inför dem. Ja, Paulus är ju lite modig som ställer sig att tala till de här judarna som precis har försökt ta livet av honom. Men judarna som står där, de blir lite förvånade, tror de hör att Paulus talar hebreiska, talar på deras eget språk. Och därför lyssnar de till lite: Men vad är det här? Och så förklarar han ju precis vem han är, att han också är jude, att han har följt lagen, att han har lärt sig den, att han har blivit undervisad av självaste Gamaliel som var en välkänd och högt aktad rabbin och som de kände till. Och att han hade varit lika nitisk som dem i att följa lagen. Och att han hade förföljt dem som tillhörde vägen, det vill säga de som hade kommit till tro på Jesus. Och sett till att de hamnade i fängelse. Och så berättar han för dem vad som hände när han var på väg till Damaskus för att också där fängsla kristna. På vägen där så får han detta fantastiska omvälvande mötet med Jesus själv. Och den här berättelsen, den är viktig, och det märker vi för den återkommer 3 gånger i apostlagärningarna. Den är väldigt viktig, den är avgörande för Paulus, men den säger också oss någonting viktigt. Paulus, först berättas det om det när det sker, Lukas återger det. Här berättar Paulus det själv för i Jerusalem och sen berättar han det en gång till inför kung Agrippa. Och nu så säger han, berättar han ju det här var och att detta starka ljussken som kom emot honom, fast det var mitt på dagen, så var det liksom ett ljussken som var mycket, mycket starkare än solen. Och han kunde uppleva det starkt. Man tänker att det kanske skulle vara lättare att se ett ljus när det är mörkt. Alltså att det kommer ett starkt ljussken i mörkret, det ser man ju väldigt tydligt. När det är alldeles ljust ute så blir det ju liksom inte riktigt samma effekt. Men det här hade en stor effekt ändå, det gick inte att undkomma. Och han säger att till och med de som var med honom såg ljuset, fast de uppfattade inte riktigt vad som hände för övrigt. Vad rösten sa till honom och sådär. Men här blir det så omvälvande för Paulus. Och han är alldeles säker på att den han möter, det är Jesus själv. Den uppståndne Jesus. Och han får höra att det är Jesus själv som han förföljer. Varje gång han sätter en kristen i fängelse och förföljer dem, så är det Jesus själv han förföljer. Det här blir ett väldigt omvälvande möte för Paulus. Och han kan inte se efter att han har sett den här strålglansen. Så han blir blind, förblindad. Han är i mörker i flera dagar. Tills då Ananias kommer till honom och ber för honom. Sen Gud har talat till Ananias och övertalat honom om att han kan gå till Paulus och be. Det är ingen fara. Jag tänkte på det här med strålglansen. Jag har läst det lite i en bok som talar om apostlagärningarna. En bok av Peter Halldorf som heter Andens folk. Det är går han igenom hela apostlagärningarna. Och i det här kapitlet så stannar han framförallt för detta med ljuset. Att det var ett oskapat ljus. Ett ljus som liksom en härligheten från Gud. Guds ljus som strålar. Och det är inte skapat. Det har liksom alltid funnits. Det är evigt. Och det möter vi också, den här strålglansen, det starka ljusskenet i evangelierna när det berättas om Jesus, när Jesus är på förklaringsberget. Ni vet, när han tar med sig Johannes och Jakob och Petrus upp på berget och så ber de och så under bönen så kommer det här starka, starka ljussken, eller Jesus blir så förvandlad så att han är som ett starkt ljussken. Hans kläder skiner som vita som ingen blekning i världen kan göra dem. Det blir väldigt starkt och lärjungarna blir förskräckta. De reagerar på ett sätt som Paulus blir också förskräckta när han möter ljuset. De blir också det, både förundrade och lite skräckslagna, faller ner. För det här är en sån otroligt mäktig upplevelse för dem. Och de klarar liksom inte av att möta det här utan att de blir påverkade och de faller ner för dem. För det blir så starkt för dem. Och vi möter också det här med strålglansen, detta starka från när vi läser om när Mose är på Sina i berg och talar ansikte mot ansikte med Gud. Så är det ju så att när han har varit inför Gud så länge och kommer ner igen så strålar han så av Guds härlighet, av Guds ljus, så att han måste skyla sitt ansikte med en mask för att människorna, folket, de tålde inte att se det. De klarar inte av det. Våra ögon klarar liksom inte riktigt av det, för våra ögon de klarar inte att se den totala renheten på något sätt. Och det är som att Paulus, när han får se det här ljusskenet, så blir det mörker för honom, för att han liksom i mötet med detta totalt rena, med Guds härlighet och det starka ljuset, så kommer han in i ett mörker, för att han plötsligt ser sin egen situation och sitt eget liv och fläckarna, mörkret i sitt eget liv. Och han får vara i det här liksom töcknet i flera dagar tills Ananias kommer och ber för honom. Och då får han synen tillbaka och han får också Ananias uppmaning att resa dig nu. Nu är det dags, låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Vänd dig nu till Jesus. Han befriar dig från synden. Du får åkalla hans namn och nu vill han använda dig. Och Paulus gör ju det. Han låter döpa sig och han får ett helt nytt liv. Men jag tänker på det där med ljuset. Att det är liksom mötet med Jesus, med Guds ljus, med hans härlighet, lyser på oss och gör oss medvetna om vårt eget mörker. Så att vi kan se det och få ta det där och lägga det vid Jesu kors. Och på så vis kunna vända om. Och det där tror jag är något som, ja men det sker, kan ske i den stunden då man tar emot Jesus till frälsning. Kanske för första gången. Men det är också något som vi får kanske vara med om eller får uppleva gång på gång i livet. Att Gud får lysa med sitt ljus på våra liv. Och vi får korrigeras längs vägen också. För det behöver vi. Gång på gång. Ingen av oss klarar att leva syndfritt. Men vi är syndare frälsta av nåd. Vi är förlåtna. För Jesus har tagit allt en gång på sig. Men vi får vända om. Och vi får göra det. Vi behöver leva i en daglig omvändelse. Och en daglig överlåtelse till Gud. Till Jesus Kristus. Och jag tänkte på en sång. Jag får ju ofta sånger i huvudet så. Tror jag att det är Guds sätt att tala till mig många gånger. Det är genom sånger. Och när jag läste det så tänkte jag på en sång i Sånger och salmer. Finns den? Jag vet inte om den står i Segertornet med. Men det är ju i alla fall en gammal sång. Texten är från början av 1900-talet. Så det är ju en över 100 år gammal text. Men den är så aktuell. Från frälsaren på korsets stam heter den sången. Du kanske känner igen den, eller så har du aldrig hört den, men du ska få höra en del av texten. Vers 1 nu i alla fall. Från frälsaren på korsets stam, ljus faller på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med rövan släkt. Men han som var mot rövan god, han tvår mig snövit i sitt blod. Så helt förlåter Gud. Så helt förlåter Gud. I ljuset från Jesus, frälsaren, blir fläckarna, blir mörkret i mitt eget liv synligt. Och jag får ta det och lägga det vid hans kors. Jag får förlåtelse och upprättelse. Det fick Paulus uppleva. För det var inte vem som helst han mötte. Det var inte bara en syn, något diffust. Utan han möter Jesus själv, den uppståndne Jesus. Jesus från Nazaret. Han möter honom. Och han förstår att det är Jesus som är Messias. Paulus är jude. Han lever i den judiska traditionen. Han går upp till templet. Han ber på de bestämda bönetiderna som judarna har. Han lever, han rör det med sig. Det är hans tro. Han har den bakgrunden. Och han kan lagen och profeten och alltihopa, för det har han lärt sig grundligt. Men nu förstår han att den Messias som judarna säger ska komma, som de väntar på, det är Jesus från Nazaret. Han har kommit. Och det förändrar Paulus liv. Han blir inte mindre jude för det. Det är inte så att han bara lämnar sin judiska tro och blir en kristen och släpper allt som har med judiska att göra. Det gör han inte för det. Han fortsätter att vara det. För det talar han om flera gånger i sina brev också. Att han är jude. Och de traditionerna behöver han inte släppa för det. Men han vet att Messias har kommit. Han har fått en tro på att det är Jesus som är Messias. Messias är ett annat ord för det är en smorde. Och ett annat ord för det är Kristus. Kristus betyder en smorde, Kristus. Och Paulus, han börjar sen att tala om Jesus som Kristus. Jesus Kristus, det uttrycket återkommer hos Paulus. För han är övertygad att Jesus är Kristus. Jesus är en smorde, Jesus är Messias. Och det blir ju väldigt starkt när han talar om detta för de här judarna. Han påstår alltså att Messias har kommit, att det är Jesus som är Messias. Sen fortsätter han att berätta att han kommer till Jerusalem efter ett tag och går upp till templet. Och där kommer han i hänryckning och än en gång får möta honom, alltså Jesus Kristus, Messias, den uppståndne Jesus. Jag såg honom och han sa till mig, skynda dig att lämna Jerusalem fort. Då försöker Paulus säga, ja, men de vet ju vem jag är, så nog kan jag väl berätta för dem. För de vet ju vem jag är, de har väl förtroende för mig, jag skulle väl kunna vara vittne här. Nej, säger Jesus till honom, gå, för jag ska sända dig långt bort till hedningarna. Paulus, han kallar sig också hedningarnas apostel. Och när han har sagt det, dittills har de lyssnat ganska bra på honom. Men nu brakar det ju lös igen. För judarna som Paulus talar till, de tål inte att höra att han har fått uppdrag att gå till hedningarna. Det är bara för mycket. Så de ropar och skriker så högt de kan, bort med den där människan. Han borde inte få leva, det här är förfärligt, han säger. Och så är de där igen då. Och gapar och skriker och håller på så att befälhavaren, han beordrar att Paulus ska föras in i fästningen. Inte bara för att skydda honom. Utan han tänker, det måste ju vara något mer som han har att säga. Det måste vara något mer som de anklagar honom för. Varför blir de så här arga? Vad är det han döljer? Så han tänker att, ja, vi för in honom i fästningen och så ger honom lite prygel. För lite tortyr kan ju få i den... De flesta att säga sanningen till slut. För han är övertygad om att det är någonting, han har någon dold agenda. Och de spänner fast, Paulus spänner väl fast armarna, binder ihop dem, händerna på honom och spänner fast honom vid den här pelaren eller stocken som band fast honom vid. Och så skulle de piska honom och det var ett fruktansvärt straff. Jesus fick det straffet, ett sånt straff, och piskades med en sån piska. Som är vidrigt, en vidrig tortyr. Och de ska göra detta, de har spänt fast honom och är beredda att de ska börja och tortera honom. Men då har Paulus ett litet trumfkort han tar fram som de inte har räknat med. Han har använt det förut, men inte just för de här. Så han plockar fram det och säger, är det verkligen tillåtet att prygla en romersk medborgare som inte ens har dömts för något? Och då kan tänka dig att de som höll på där, de blev alldeles vetsförskrämda. Den officeren, han blev riktigt arg, riktigt rädd. För det var så att en romersk medborgare var enligt lag befriad från tortyr. Man fick inte tortera en romersk medborgare. Och det var till och med så att det var väldigt starkt, till och med ett starkt brott att bara fängsla och sätta en romersk medborgare i bojor. Så här var de illa ute. Och de ville ju inte gärna få chefen på sig liksom. Han går till befälhavaren och ser direkt att han är skärrad. Sen, men vad är det du tänker göra? Han är ju romersk medborgare. Då blir befälhavaren jättenervös och känner, oj hjälp, vad händer nu? Kan det vara sant? Och säger, men är du verkligen romersk medborgare? Och Paulus, ja, men jag fick betala ett högt pris för att bli det. För man kunde köpa sig medborgarskap och få använda kungens namn. Efternamn, liksom hans familjenamn då, eller vad man ska säga. Det kunde man göra för att liksom få lite privilegier då, fast man inte alls var släkt. Och då fick man betala rätt mycket. Men det hade ju varit många som gjorde av de här romarna då. Men Paulus, han säger, ja, jag är född med det. Och då förstår ju befälhavaren att det här är sant, så han... Och de som skulle förhöra Paulus och fanns runt omkring dem, de drog sig undan för de blev rädda. Det här, vad händer nu? Liksom, tänk om de får reda på detta i Rom, vad vi har gjort. Och befälhavaren, han blev jätteförskräckt. För han förstod att det stämde. Att han var romersk medborgare, Paulus. Och han hade satt honom i bojor och sen hade han tänkt att ge honom tortyr. Men han känner att han vill ha besked. Va? Han är fortfarande misstänksam. Tänker det är något han döljer eftersom de blir så arga. Och vill ställa honom till svars. Så han låter Paulus bli fri från bojorna. Men han får vara kvar. Och sen kallar han dit stora rådet och överste prästerna. För att nästa dag Paulus ska få tala. Så att de får tala om vad det är han är anklagad för. Och det kommer i kapitel 23 sen. Det är intressant detta, Paulus starka möte med Jesus och vad han får uppleva och att han blir omvänd. Och det är också starkt att han får han har fått en uppenbarelse till, han har kommit i hänryckning när han var i templet. Det var ju också naturligtvis väldigt utmanande för judarna att höra att Jesus skulle uppenbara sig för Paulus i templet, det blev ju liksom bara för mycket. Men Paulus, han han klarar sig den gången också. Alltså han har ju, han vet ju så väl var han har sin identitet, och djupast sett tar han den i Kristus. Men han har också den här identiteten som romersk medborgare. Han är grek, men han är också, eller han har en grekisk far, men han är också jude. Han har liksom alla bitar som behövs. Och det är klart att Gud hade, det är inte för inte som Gud kallar just honom. Och att han får vara med om en sån upplevelse, en sån omvändelse. Han har det som behövs för att han ska kunna liksom komma in på de platser där det behövs. Och ibland tror jag det är så idag också. Vi behöver be om det, att Gud ska få ta tag i människor inom vissa områden, liksom nyckelpersoner som kan få, som Gud ska få ta tag i och få, som får tag på Jesus, som får bli frälsta, får bli omvända, får börja komma till tro på Jesus, så att de kan få bli använda i de områden, på de områden där de finns. Som kan vara, det kan vara i inom politiken, det kan vara i näringslivet, det kan vara på det akademiska området, i artistvärlden, inom idrotten. Var är du? Det finns ju olika typer av, alltså olika delar av vår, där människor har olika ingång. Och då om nyckelpersoner inom på de områdena får tag på Jesus, så har de liksom dörrar in som inte du eller jag har, som inte är, har den här specialkunskapen eller en sån position att människor kan se upp till. Och ibland tror jag Gud behöver ta tag i sådana människor för att kunna nå in. Och jag tänker att det kan man be för. Att människor, att Gud ska få ta tag i de där personerna som kan öppna dörrar, gå in genom dörrar som inte vi kan göra. Jag tänker till exempel på när att Jesus fick tag på Sebastian Staxet, som har fått en sån upplevelse av vem Jesus är och fått ett sånt förvandlat liv. Han når ju in i sammanhang där jag aldrig skulle nå in, för jag kan inte språket, jag vet inte hur det ser ut, jag har ingen erfarenhet, och då får inte jag det förtroendet som människor, som han kan få. För han kan tala deras språk, han kan tala ett språk som de förstår. Därför kan han få komma in i sammanhang där inte jag skulle kunna komma in till överhuvudtaget. Och så är det. Men han kan inte komma in på alla, i alla sammanhang. Det finns sammanhang där någon annan är bättre lämpad. Alltså Gud har ju sådana vägar, så det är helt otroligt. Och Paulus använder han på ett fantastiskt sätt. Men jag tror att Gud vill använda både dig och mig. Där vi är, för vi är satta också i sammanhang där just vi finns och ingen annan än oss. Men just de kontakterna vi har med grannar, med släktingar, med vänner, med arbetskamrater. Ja, du, bara du vet, och Gud vet ännu bättre, eller på att säga, han kan använda det vi, oss precis där vi är. För att han använder det vi har för att människor ska kunna få höra om honom. Och att våra liv får vittna om honom. Han vill använda det vi har. Ja, så jag önskar bara att du ska få också, det skulle få vara din bön, att få upptäcka vad du har, vad Jesus har lagt ner i dig, vad som är dina områden, vart Gud vill sända dig särskilt. Och då öppnar han vägen när du går. Han öppnar vägen när vi går. Han visar oss inte den medan vi sitter stilla hemma i soffan och funderar, utan han öppnar den när vi går. Då vill han leda oss steg för steg. För sitt namns skull. För att det ska bli känt, trott och efterföljt. Och ärat. Mm. Det var väl en hälsning in i den här tiden. Du har ett uppdrag där du är. För vet du, även om man inte kan träffas så mycket, så kan vi ju göra så mycket ändå. Skriva, ringa, skicka julkort. I år är det väl tid om någon gång att skicka julkort till människor. Till sådana som du aldrig kanske har skickat julkort till förut. Gör det lite personligare i år. Det skulle uppskattas så mycket, det är jag säker på. Mm. Det finns så mycket vi kan göra. Vi är inte så begränsade som vi tror. Och Gud vet, för honom finns inga gränser. För honom är allt möjligt. Så vi ber att hans ljus ska få lysa in i våra liv på nytt. Den här tiden. Och få påminna oss om vad han har gjort för oss. Om att han blev människa och att han vet hur det är och att han har öppnat vägen till gemenskap med Gud. Ja, och det tänker vi ju extra på att bli påminna om den här tiden i advent och inför julen. Vi ska be tillsammans. Herre, jag tackar dig för det vi har fått dela idag, för det du har talat genom ditt ord. Och nu ber jag att du ska välsigna det på våra hjärtan och hjälpa oss, Herre, att se hur det kan få betydelse i våra egna liv. Att du kan få visa oss var du vill sända just oss. Och hjälpa oss att ta vara på de möjligheter och de gåvor som du har gett oss, var och en. Och att vi får använda det också i den här tiden till uppmuntran, till att sprida ljus och hopp bland människor. Till att få visa att det finns en Gud och det finns en frälsare. Och nu är ju en ypperlig tid inför julen, Herre. Att vi kan få göra det och tala om varför vi firar jul. Att vad vi tror på och varför vi firar jul. Så jag ber dig, Herre, att du ska uppmuntra oss i det och ge oss ännu mera glädje i att få tillhöra dig. Och frimodighet att få berätta det. Främst med våra liv men också med ord. Och jag tackar dig, Herre, för att du just nu ser till den som kanske känner att man känner sig ensam. Eller känner att jag vet inte om jag kan vara till någon nytta i Guds rike. Jag kan ju inget och jag vågar inte prata. Du vet, vi kan ha så många ursäkter, Gud. Men jag ber att du ska komma till den som känner sig särskilt liksom nedstämd just nu och ge kraft, ge nytt ljus och hopp. Omslut och bär, och du vet precis vad vi behöver, våra personliga behov just nu. Jag ber att du ska omsluta, du ska bära, att du ska se till det, till våra behov, till de behov som finns och svara på de böner som bes just nu. Och jag tackar dig också, Herre, att vi får be för vårt land. Och jag ber dig, Herre, att du skulle hjälpa oss. Jag ber för vårt land och för vår värld att det här coronaviruset ska släppa sitt grepp. Att det ska få lämna oss, Herre. Att det skulle få bara fly bort. Att vi får gå i en tid till mötes där vi får inte behöver vara rädda för att bli sjuka. Och inte behöver leva i den här isoleringen och återhållsamheten. Och inte kunna få fira gudstjänst som vi brukar och allt det här. Utan jag ber att vi ska få gå en ny tid till mötes. Jag ber att vi ska få komma ut i frihet, Herre. Vi ber att du ska välsigna dagar som ligger framför och ge oss hopp. Och välsigna alla i vården, alla läkare och sköterskor och alla som kämpar på olika sätt för att hjälpa i den här konstiga situationen, Herre. Både hjälpa de som är sjuka och skydda de som är i riskgrupper och att hjälpa till med att ta fram det vaccin och få det att fungera. Och hjälp oss, Herre, att göra det vi kan så länge vi behöver det. Ge oss kraft att följa de restriktioner som finns så länge vi behöver det, Gud. Men hjälp oss att den tiden förkortas, att vi snart får mötas igen. Vi tackar dig, Herre, för att du hör vår bön och för att du känner oss var och en. Tackar dig för att du vill omsluta oss med din nåd och din kärlek, Herre. Idag och alla dagar. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med den här stunden. Och nu önskar jag dig en riktigt bra vecka. Och Guds rika välsignelse.